sommarpratare i år?
Nej, det har jag inte. De har väl precis börjat, va?
Det började på midsommardagen.
Just det. Ja, nej, jag har inte kommit dit än. Jag som inte cyklar, höll jag på att säga, jag som inte åker buss längre. Jag cyklar ju.
Ja.
Det blir liksom inga tillfällen, men jag ska i hängmattan, tänkte jag.
Har du lyssnat? Ja, jag har lyssnat på ett par avsnitt, inte jättemånga. Det är ju för mig så att när jag jobbar så lyssnar jag inte klockan ett. Eller jag lyssnar aldrig klockan ett, skulle
Nej,
jag säga.
Nej, det tror jag aldrig jag har gjort.
Nej, utan det blir ju när man är ute och promar eller på vägen till jobbet och så. Men jag har inte hunnit lyssna på så många avsnitt, men några stycken har jag hunnit.
Mm, någon favorit?
Man kan väl säga så här att jag har inte hunnit lyssna på så många så att jag kan säga exakt någon favorit ännu. Men jag har tittat på hela listan över vilka som ska sommarprata. Och det är en hel del avsnitt som jag ser fram emot.
Mm.
Men en trend som jag såg var att det var liksom lite så här katastroftalare i år.
Aha.
Och med det menar jag alltså att...
Katastrof?
Ja. För då var det exempelvis Ingrid Wall, som är Kim Walls mamma.
Oh, oj.
Hon ska prata.
Och det var lite tidigt.
Ja, det känns väldigt tidigt. Men ja, det ska bli intressant. Det ser jag fram emot. Sen ska hon, Ebba, som dog i terrorattacken i Stockholm, den här lilla flickan.
Hennes förälder.
Hennes pappa, Stefan. Nej, tror jag, nu blir jag osäker.
Ja, han heter nog Stefan.
Han ska prata, och han startade ju en fond när hon dog.
Mm.
Och jag tror att han kommer prata mycket om den, men såklart också om det tragiska att förlora ett barn.
Men gud. Alltså sommarpratarna har verkligen förändrats under åren.
Ja, det är inte bara lättsamt och trevligt.
Nej.
Och... Men ett avsnitt som jag har lyssnat på, det är ju Kaj Linna.
Ja, just det. Stackaren.
Och vet man inte vem han är så kan man ju kort berätta att han 2004 blev ju dömd, oskyldigt dömd vet vi nu i efterhand, för ett mord som han inte hade begått. Och fick sitta i fängelse i 13 år.
Mm. Och var det inte också så att rättegången var lite slapp? De hade inte gjort sitt allra bästa jobb.
Nej, och
de
det...
här under eftersökarna.
Nej,
nej, och det... heter
ja, precis. Nej, utredningen hade inte gjort så bra som man hade hoppats. Och det är ju väldigt tydligt nu när han har blivit fri och frikänd. Så då ser man ju alla brister. Nej, men det var ett väldigt intressant avsnitt. Men det som jag slogs av är ju att han satt alltså oskyldigt dömd i fängelse. Och eftersom han var dömd till livstidsfängelse och dessutom för mord så har det ju varit en väldigt hög säkerhet och väldigt, vad säger man, avancerat fängelse. Så säger man inte, men bara tanken på 13 år av ens liv.
Mm. Och då... Man kan ju säga så här att han har ju suttit inne lika länge som du har varit mamma.
Ja, precis.
Om man ska ta en liknelse.
Ja, alltså det är ju helt galet. För jag bara försökte
Tänk
kolla.
Tänk den långa tiden.
Ja, alltså han var ungefär, såg jag, 38 när han hamnade i fängelse.
Mm.
Och idag en bit över 50 då. Och min känsla, eller min tanke är bara, hur känns det att få 13 år av ens liv raderat?
Ja, det går ju som inte att föreställa sig. För det första så tycker jag att det är helt, jag vet att det är naivt, men jag har lite svårt att tänka mig att eller föreställa mig att man blir oskyldigt dömd i Sverige.
Mm.
Jag tänker att man inte blir det. Jag förstår att det är naivt och jag förstår att man kan bli det.
Mm.
Men det känns som en amerikansk grej där de har så här en crazy jury, vem som helst kan komma in och de spelar på alla möjliga märkliga känslor och så döms de efter någons magkänsla eller vad man har för fördomar om folk.
Ja.
Jag tänker att i Sverige så ska man inte döma som man är oskyldig. Nej. Så jag bara börjar där. Tycker det känns helt overkligt. Och sen att han då sitter... Ja, så länge som du har varit mamma.
Ja.
Och sen är det, jag ska bara säga att det var väl så att det är en person som har dragit i hans case.
Precis, en journalist.
Ja. Mm. Och det är ju också så här, en person som inte ens har honom att göra från början.
Nej.
Som bara tyckte att det här var fishy.
Ja, han liksom läste mellan raderna kan man väl säga.
Ja.
Och förstod att det är någonting som inte stämmer här. Men det som Kaj Linna pratar väldigt mycket om, och jag ska inte prata så mycket om innehållet i avsnittet. Nej. För man kanske vill lyssna, men det är ju just det. Jag tror det är i Norge, eller är det i Danmark man har den här resningsnämnden?
Ingen aning.
Nej, men det är det han driver väldigt hårt nu, att Sverige borde skaffa sig. För att det innebär ju då när det är den här typen av fall, där det kanske råder tveksamheter, och framförallt när det handlar om livstidsdömda, att det finns en extra part som går igenom fallet och ser om man faktiskt har gjort allt man kan
för att döma korrekt.
Och då har man det i Nu kände jag att det var Norge. Mm. Men jag blev osäker. Kanske var Danmark.
Det låter ju bra. Ja. Second opinion på något sätt.
Men jag menar, han fick då ett rekordstort skadestånd på 18 miljoner. Ja. Frågan är ju, kan 18 miljoner ersätta 13 år av ens liv?
Säger han något om det? Du behöver ju inte avslöja som sagt.
Nej, men
pratar han om att han får skadestånd och så? Att
det, jag kommer inte ihåg om han gjorde det i avsnittet eller om jag läste det i efterhand. Men det jag tänkte var att han är ju säkert bitter. Mm. Såklart. Men jag uppfattar inte honom som bitter.
Nej, för jag tycker heller inte att han framstår som bitter efter att han har blivit fri. Nej. Då har han ju varit en del i media och så. Mm. Han verkar liksom snarare bara lycklig på något vis.
Ja.
Och träffat en tjej och varit åkt till Kanarieöarna och gifte sig, såg jag.
Ja, precis. Han blev ju kär i spanska läraren på fängelset. Ja. Men det är bara en sån här reflektion. Vad skulle man själv göra om man tappade så många år av ens liv? Och det finns ju många olika typer av fångenskap. Det behöver inte betyda att man faktiskt blir
fängslad.
Det kan ju vara att man får en sjukdom som gör att du också blir som i fångenskap. Eller jag menar ALS eller någon sån här, där du är liksom fast i din kropp.
Ja.
Det måste vara nästan...
Du kommer ju inte ut på andra sidan då.
Nej, ja just det.
Och det är ju det som är så fascinerande med hans fall då. Eller hans situation, att han faktiskt kommer ut på andra sidan. Mm. Och kan på något sätt gå tillbaka till ett vanligt liv, om man nu ska få säga det. Det är ju väldigt sällsynt.
Ja. Det är ju drygt ett år sedan nu han blev frisläppt. Och han ska släppa en bok nu om det här fallet och hela rättsprocessen och så.
Måste man läsa.
Ja, det skulle nog vara väldigt intressant.
Det är svårt att ta in. Det känns ändå inte som att det är på riktigt. Jag är ledsen. Jag tycker det är lite science fiction.
Men han menar ju i det här avsnittet och sommarpratet att det finns fler oskyldigt dömda livstidsfångar.
Att det här Kevin-fallet.
Ja, precis.
Med de här bröderna.
Ja.
Det vet inte jag om vi hann podda något om. Jag minns inte.
För nej,
det
var väl inte
så
det.
Länge sedan. Nej. Alltså när man såg de här dokumentärerna, delarna, jag såg i och för sig bara 1,5 avsnitt av 3, men alltså man kokar ju inombords.
Ja, det var ju fruktansvärt.
Som kling och klang, polisen mellan varven. Ja. Så det är uppenbart, jag fattar ju att min naiva inställning till svenska rättsväsendet, den är ju rubbad, absolut.
Ja, absolut, nej men det måste man ju säga. Och i vissa fall så är man väl så angelägen om att sätta dit någon, så man väljer att blunda och läsa in mer än vad som finns i bevisen.
Definitivt.
Men du, en grej som han sa. Och som på något sätt ändå etsade sig fast. Och det var just det här med att okej, tänk att du vaknar upp en dag. Och när dagen är slut har hela ditt liv förändrats.
Oh,
för det var ju precis det han var med om. Oh. Och det är ju en reflektion. Och då tänker jag liksom inte bara i hans fall. Utan det kan ju hända vem som helst. Alltså inte kanske att du blir anklagad för mord. Men det kan ju hända, men också att det kan ske en olycka, det kan ske någonting annat. Någon kan gå bort, någon närstående. Eller...
Mm. Man vaknar som en person och lägger sig som en helt annan.
Ja.
Väldigt speciellt.
Ja, det var väldigt sorgligt, för jag vet att i Haparanda så var det i lördags en 20-årig tjej som var med i en bilolycka och dog omgående i den här bilolyckan. Och då tänkte jag verkligen i lördags, då hade jag inte lyssnat på Kaj Linna nu. Men då tänkte jag på det, men herregud, de här föräldrarna.
Ja. Och alltså jag vill det här inte tänka samtalet. På det, jag klarar inte.
Nej.
Nej.
Och då tänkte jag också just det här, shit, deras liv, det händer
och
någonting.
Och så fort det går, den här 17-åriga killen som dog i tågövergången här bara för några veckor sedan.
Mm.
Jag såg en bild på honom idag, de har ju stängt den övergången nu, läste jag.
Mm.
Jag såg hans bild och jag försöker att inte faktiskt ta allt för mycket in på mig. Jag fixar inte det, vi pratade om det massa gånger förut.
Ja.
Men då fick jag så här, gud, Theo, alltså det kan hända så här snabbt. Alltså.
Ja.
Det kan vara,
ja men absolut. Och jag har ju
som går och lägger mig som en helt annan person.
Ja. Usch, nej, jag vet. Det är
vi
så.
Vi pratar inte om det helt enkelt.
Nej. Men apropå det här med att förändras över en dag eller vad man nu ska säga. Det är väl ingen som har undgått att det är fotbolls-VM.
Snacka om att livet har förändrats för dem.
Ja, herregud.
Helt galet att de tog det.
Går dit liksom och åker till VM som någon form av sämst klassade laget. Och nu är de liksom på topplistan av de
duktiga. Det måste ju vara, förutom värmen
som
ju fortfarande är på topp, så är det här, det är ju så snabbt, alltså gud vad det är sensationellt.
Ja.
Jag har pratat om det typ hela dagen idag.
Ja men alltså, herregud, man är ju eufori.
Tyskland gick till match för att vinna gruppen.
Ja.
Åker ur. Och Sverige vinner gruppen.
Ja, det är helt sanslöst. Ja.
Och han Granqvist, jag vet inte, jag är ingen fotbolls, vet du ju, galning. Mm. Men jag bara tänker att han är plötsligt, han är väl i slutet av sin karriär dessutom. För att han är ju ändå 34 tror jag att han
ja.
Är. Eller slutet. Han har ju pikat ja, kanske.
Ja, eller så är det nu bara pikat.
Ja, världs,
för nu är det säkert många som skulle vilja shoppa honom.
Ja, det skulle jag tro.
Ett par år i alla fall.
Men det är så ballt att se det här laget tycker jag. Jag älskar ju Zlatan, måste jag säga. Ja, det gör jag verkligen. Men se vad som händer när en sån ensamspelare försvinner. Ja. Hur de bara spelar som ett helt lag. Det är ju någonstans ändå det som är grejen.
Ja, absolut.
Med en lagsport. Det är ganska ballt att se. Det är lite gåshud på den. Jag som inte är så intresserad av själva fotbollen. Jag tycker det är häftigt. Och hur de alla liksom...
Såg du att Andreas Granqvist, granen, väntar barn och beräknat datum är ju på tisdag.
Ja, det får lösa sig på något sätt, skrev han. Ja, jag ska spela matchen.
Ja.
Så himla roligt. Ja. Det var ju lite efterdyningar av den där förra matchen.
Ja, mot Tyskland, ja.
Med Durmas.
Ja, herregud, man tror inte det är sant.
Nej, och den fastnade jag så vid. För dels att det gick så otroligt snabbt.
Ja.
Att man gick och la sig på kvällen och sen på morgonen så var han typ Sveriges mest hatade man i media.
Ja.
Och det var så förfärligt och folk jag så här, backade Durmas, alltså det skulle ju vara någon manifestation tror jag. Typ nu imorgon.
Ja, precis. Imorgon var det.
För honom. Och jag såg att Annie Lööf hade gjort ett ganska delat inlägg där hon klipper ut lite ur det där kommentarsfältet och skriver i och för sig en väldigt vettig och bra text och så. Sen dagen efter det, alltså två dagar efter att de spelade matchen, då är det några andra vettiga personer som går ut och försöker så här, hallå Sverige, läste du Britt Stakston?
Ja.
Ja, hon är riktigt bra. Att det finns antagligen ingen hatstorm.
Nej.
Alltså det är ett fåtal personer med trollkonton, fejkade konton, det är såna här bottar eller robotar som kan starta alltså kampanjer som verkar vara... Så det här är lite ogreppbart för mig, jag vet att det finns.
Ja.
Men det är ändå otroligt svårt att föreställa sig.
Ja, nej men alltså precis...
Att det är som fusk.
Ja, alltså han fick ju en enorm hatstorm i sociala medier.
Mm.
Och ganska snart så började ju just Britta och andra som är kunniga skriva att det här måste vara robotar. För att det tweetades varje minut från vissa konton och det är ett typiskt tecken på att
det här... Det är tydligen till och med ganska lätt att urskilja om man kan lite grann och förstå. Jag läste en Facebook, bara kille, vem som helst vanlig, som bara, jag tog några minuter och bara kollade lite snabbt på i kommentarsfälten. Och att det är liksom en handfull, kanske inte en handfull, men det är inte speciellt många. Det är i alla fall ingen hatstorm, för de här finns inte, många av dem.
Nej.
Är inte det helt sjukt?
Det som är synd med det här, även om det nu var organiserat mycket av den här hatstormen, det är ju att det föder ju de personer som faktiskt är snabba på att haka på den här typen av hatstormar.
Absolut.
Så att de agerar ju också, det blir ju liksom dubbel effekt på något sätt. Men alltså det är ju helt fruktansvärt. Men jag måste säga att samtidigt det här goda som kom efteråt. Jag hoppas att det tar över.
Mm.
Och att på något sätt att man måste. Jag tycker det är bra att man vågar kliva fram. Och helt sjukt att landslaget måste göra den här samlingen då. Där de backar Durmas och tar avstånd från rasism. Mitt skulle i VM för
Brynäs. Men jag tänkte på det. Skulle de ha kunnat låta bli lika väl? Egentligen.
Nej.
Är det deras
Nej, det är inte vi. Nej. Inte Sverige. Alltså jag tror att
nej, men jag menar, alltså det börjar bli lite amerikanskt över väldigt mycket nu för tiden. Det var fint att de gjorde det på ett sätt. Och på ett sätt tänker jag att, eller tycker jag verkligen att det var helt onödigt.
Mm.
Ja. Om man säger det. Även om det var fint förstås.
Jag tror att det var en väldigt stark markering mot fans som inte höll sig inom ramen. För det, så var det ju. Det var ju en hel del svenska fans som inte var schyssta.
Och det är klart att det inte är första gången man får en känga.
Nej. Sen så är det ju så galet eftersom han är en av de som faktiskt såg till att vi kom till VM.
Precis.
Han gjorde ett avgörande mål. Så det fick han inte leva på länge, det målet.
Nej. Nej, det är ju helt galet att det ändå finns så många som orkar. De kommer ju igång liksom av det här som du säger. Men jag såg en, alltså, jag har ju sagt det förut. Jag tycker att vi ska börja och stänga kommentarsfält på väldigt många ställen. Jag förstår inte poängen med att få lov att kommentera hela tiden. Och jag tänker att det är svårt för många. Man är en offentlig person och man är en privatperson. Och så tror man att man kan använda sina privata konton till att kommentera och göra saker. Men det kan man inte. För att idag så är det ingen, det finns ingen sån skillnad.
Nej.
Och två stycken herrar på svensk elitfotboll hade ju... Den ena gick ut och skrev på sin privata Facebook. Kan vi vara överens om att det här var Durmas sista match?
Då
svarar generalsekreteraren för svensk elitfotboll.
Ja.
Bara om, och vad heter han, det här dubbelnamnet, nu tappar jag namnet. Bara om det, om han också har spelat sin sista ... Så det tar ju inte många minuter, så är de där borta.
Ja.
Men alltså, vad är det för något?
Ja, nej men alltså det låter ju helt galet. Det hade jag missat, det har jag inte ens hört.
Men jag tycker att det är så... Och så skrev de, i alla fall den ena av dem skrev sen att han tog bort kommentaren och skrev en fullt acceptabel och rimlig liksom ursäkt på sin Facebook-sida då. Ja, det var i stridens hetta och jag har inget emot honom och bla bla bla. Men alltså varför plockar du fram överhuvudtaget? Varför måste man gå ut på Facebook och skriva en kommentar om en svensk fotbollsmatch? Jobbar du dessutom på svensk elitfotboll? Ja. Alltså jag om man inte kan göra den kopplingen, då börjar liksom världen bli lite deppig tycker jag.
Ja, men, och jag tycker att det var en del av kritiken efter hela den här hatstormen om man säger så också. Att snälla, du behöver inte kommentera. Du behöver inte säga vad du tycker.
Nej.
Men jag måste bara säga, för apropå nu den här granen då som ska få barn nu på tisdag.
Ja, vi gillar ju granen.
Ja, precis. Vi är vår favorit numera. Nej, men och då, jag vet att han, det har ju varit så här lite, va? Du behöver väl inte åka hem för du ska få barn. För det har ju varit liksom en halv plan att man har inte vetat om de går vidare. Nej, just det.
Han hade väl kanske räknat att han skulle åka hem.
Ja, det kanske var så lite grann. Men i alla fall. Så jag gick faktiskt in idag och kollade just på grund av det här med kommentarer. Att vad har han fått för kommentarer?
Mm.
Men ingen av artiklarna i svensk media hade kommentarfältet öppet. På de artiklarna.
Är det sant?
Ja.
Men skönt.
Och det tänkte mer jag sånt. Faktiskt var en av anledningarna. För man vill inte ha den diskussionen.
Nej, men det spårar ju direkt.
Ja.
Och eftersom, jag tycker att hela kommentarsbiten har blivit helt urvattnad när vi nu vet att ofta kan det vara en majoritet av kommentarerna kommer inte, de är inte riktiga.
Nej.
Och då är det ju inte intressant. Vi behöver inte ha några kommentarer. Det blir ingen debatt. Det blir inget spel.
Men du vet ju, liksom, när vi pratar om bogrannsamverkan och
det där finns händelser också några bottar.
Ja, det måste ju finnas. Nej, men alltså det som är så tråkigt också är ju att det kan ju handla om vad som helst. En parkering på utanför Coop.
Mm.
Och i slutändan får det någon form av vinkel mot rasism eller hat. Ja. Eller, alltså det
är tröttsamt. Ja, och jag är så trött på det. Det finns så alldeles många idioter som får lov att uttala sig. Därför ska vi stänga ner dem här.
Men alltså sen om det är män eller kvinnor, det är ju både och. Alltså,
absolut.
Men
idioter,
ja precis. Det finns inget
kön.
Nej, det har verkligen de inte det.
Ja.
Ja. Nej, men just det ser man ju verkligen hos alla.
Men det är intressant det här också att det återkommer man så ofta till att sport väcker så mycket känslor.
Ja.
Och det är ju, skojas ju mycket om att det är bara då männen visar känslor också.
Mm.
Jag kan faktiskt delvis hålla med. Jag tycker att det är fascinerande att det är så. Och Elaine Eksvärd, hon är ju en kämpe för de svaga. Du vet, hon är retorikexperten. Hon hade ju lagt ut på sin Insta. Och det behöver, man behöver inte följa henne för att få reda på det. Det är ju bara att scrolla någon tidning så är man ju där. Där hon skriver att alla ni män som jag känner, snälla, fina, omtänksamma, varma män och alla andra män. Varför är det så otroligt sällan som ni uppmärksammar orättvisor?
Mm.
Liksom berörs ni inte? Och sen så nästa liksom sida var, om ditt senaste uppdatering handlar om fotboll så är det liksom ett asshole.
Ja.
Jag är så trött på det. Då är det liksom, varför har uppmärksammar ni inte barnen i USA? Det var väl egentligen det.
Mm.
Varför uppmärksammar ni liksom inte alla orättvisor eller någon liten orättvisa?
Ja. någonting.
Ja, är det liksom bara, och det tycker jag är, det är en never ending diskussion som kanske förändras om några generationer.
Mm.
Men hur kommer det sig att, jag har också faktiskt också tänkt på det, att män inte uppmärksammar orättvisor. Och då menar jag på sociala medier.
Mm.
I så otroligt liten utsträckning. Som sagt, berörs de inte. Hon säger att det är passiva män. Och att hon har inte så mycket övers för passiva män.
Nej.
Hon tycker att det är, varför är ni så passiva? Ja. Och frågan är man passiv bara för att man inte delar saker? Det är en sak. Och uppmärksammar och så engagerar sig. Engagerar sig är ju en annan sak. Man kan ju vara jätteengagerad och inte visa det på sociala medier. Och är det också, varför är det så att det är så överväldigande majoritet av kvinnor som delar med sig offentligt?
Ja.
Har du funderat på det någon gång?
Jag försöker fundera nu eftersom jag inte hade tänkt på det innan. Men jag bara försöker se på mitt flöde hur det ser ut. Och då skulle jag säga så här, de som jag ser engagera sig, det är väl rent generellt personer som är rätt bra på att uttrycka sig rent allmänt.
Mm.
Man känner nog sig ganska trygg med att uttrycka sig.
Ja, det skulle jag också tro.
Ja, och sen tror jag ju att det här med att visa känslor är väldigt svårt för män.
Mm. Fast man kan ju då visa hur mycket känslor som helst när det kommer till fotbolls-VM till exempel.
Ja, eller men det kanske någon är annan så idrott fast, som ja. Ja, precis. Men vad jag menar är bara att det kanske är så lättillgängligt på något sätt. Det är så naturlig del av alltså känslor på orättvisor eller ja.
Mm.
Alltså jag bara försöker spekulera.
Ta ställning, tror du? Jag tänker, är man rädd att ta ställning?
Alltså i det här PK-samhället som vi nej, men vet du vad, i det här PK-samhället som vi lever i så tycker jag att alltså rent generellt folk är ju väldigt försiktiga i att ta ställning. Och jag tror liksom också nu den här sista veckan där man har sett att nu måste vi kliva in och säga ifrån. Vi måste visa att vi har tagit sida och det har varit jättemycket sådana diskussioner i sociala medier. Jag tror att ja, det är möjligt att män är sämre. Mm. Men jag tror att det är liksom
smartare på sätt och vis då.
Ja,
alltså, för varför är det? Jag delar inte heller så mycket. Kanske nästan ingenting.
Nej.
Jag skickar inte vidare när det är ditt och datt. Jag delar inte. Jag känner att jag gör det inte och jag gör det inte med flit. För att jag är lite trött på den här. Det blir som en uppmaning att de delar nu, annars är du dålig.
Ja.
Och är du inte engagerad, varför delar du inte och sådär. Och jag kan inte bestämma mig riktigt för, jag är ju ingen man.
Nej men alltså jag tycker så här, jag är inte heller så mycket för att dela saker. Det har ju hänt någon gång att jag har blivit skitirriterad, men jag har inte delat det. Jag delade faktiskt det här om informationen om den här broschyren om är du gift med ett barn? Kommer du ihåg?
Ja, just det.
Den delar jag, för då blev jag så förbannad.
Men fick inte du lite backning på den?
Ja, det fick jag.
Det var någon som pekade lite åt dig i kommentarerna, var det inte så?
Nej, men alltså jag reagerar, eller jag tänkte inte för en sekund att det skulle uppfattas rasistiskt att jag delar det här, för jag blev ju bara skitförbannad att det ska väl inte finnas en broschyr på svenska som berättar hur fel det är att vara gift med ett barn i Sverige.
Nej.
Det ska vara så självklart så att alltså för mig var det liksom hade inga rasistiska undertoner. Men det var ju någon där som antydde det. Men jag fick absolut också väldigt mycket positivt.
Nej, men det var väl inte att de antydde att du var rasist. Det var väl så här, den finns av en anledning. Det var någon hade en hyfsat liksom vettig kommentar som man inte hade tänkt på.
Mm.
Men då är det så här, då, de 98% av alla som läste om det här reagerade ju som du.
Ja.
Eller 99, alltså nästan alla.
Ja.
Och sen är det då alltid några som har liksom en annan sida. Och sen är frågan då, okej, ska man reagera och vråla och sen så ska man få säga så, okej, jag tänkte inte på det, så ska man kliva tillbaks. Eller ska man bara så här, jag delar för att jag vill skapa inte opinion, men alltså en dialog eller en, jag vill uppmärksamma som hon säger, varför uppmärksammar ni inte orättvisor? Hon blir ju helt vansinnig. Hon har ju blivit sexuellt utnyttjad. Och hon är ju väldigt engagerad i den typen av organisationer och fall och allt liksom. Och hon blir ju vansinnig när andra inte gör det.
Ja, men alltså jag förstår henne och hennes
åsikt. Men något så otroligt.
Ja.
Men det är ändå hennes, menar jag.
Ja, absolut. Men hon har ju, alltså det här med orättvisor. Jag kan hålla med om det, att vi är kanske dåliga på att ta ett samhällsansvar där. Och verkligen ryta ifrån allihopa.
Men är det det som är samhällsansvaret att ryta ifrån på sociala medier?
Nej, det, men jag tror
för att... För många gör ju det och sen gör de inget mer.
Nej, nej men precis. Men, för jag menar det här med att dela hjärtan och vad den är för att stötta cancer. Det vet, det vet du redan. Det gör vi ju inte. För det blir vi så förbannade också på. Mm. Nu blev vi väldigt arga idag. Men...
engagerade. Ja, engagerade. Inte passiva.
Nej. Men nej, men alltså jag tänker att plattformen är idag sociala medier och du kanske ändå känner att jag kan i alla fall göra det här.
Mm.
Jag kan dela och visa att...
Jag kan höras.
Ja, det, jag kan så i alla fall visa att jag tycker att det här är rätt eller fel eller vad det nu är. Så att jag tror att det är ändå en naturlig grej. För jag menar, vad skulle man ha gjort utan sociala medier? Skulle man ha ringt upp då en organisation och bara, hej, kan jag komma och hjälpa till? Nej, men man skulle ju antagligen inte ha gjort det heller. Alltså...
Nej, och det finns ju så många sidor med det här. Vi har ju dragit det där många gånger. Det är så mycket för och emot. Ja. Men jag kan ändå inte liksom släppa delar av det. Och jag funderar lite på, det är i det här PK-samhället som du säger. Det stämmer ju. Vi kan kalla det PK eller vi kan kalla det ängsligt, skitnödigt, whatever. Men det är ju lite läskigt idag. Ja. Att alla kan uttrycka sig. Men det är också läskigt att göra det. För vips så blir du halshuggen.
Ja.
Och det är inte alltid. Alltså man måste ju kunna... För att det ska bli en intressant debatt eller dialog eller så. Så måste man ju få säga saker och ting. Och så måste man få revidera dem när någon annan säger något annat. Ja. Så man tänker så här, det har inte jag tänkt på. Det är ju lite så man formar sina åsikter. Men det får man inte idag. För nej, då säger man något och så bara, jaha, det tycker du, din jävla idiot. Och sen är man stämplad.
Ja, men precis. Man har inte, för det tänker jag på att de gånger man har middagar och sådär. Och sitter och snackar och har massa ämnen. Och man dividerar fram och tillbaka. Mm. Och det är jättekul, man har olika åsikter utan att liksom bli ovänner.
Det är ändå ganska skönt, men jag kan tycka att det inte är helt vanligt alla gånger.
Nej, men man väljer ju också bort vissa ämnen.
Ja, för att man är orolig för att det ska bli dålig stämning. Det är ju lite synd, för att då blir det som att vi inte, då blir det så här att Sverigedemokraterna vinner.
Mm.
För att vi vågar liksom inte stöta och blöta. Jag kan inte allting om någonting.
Nej.
Och jag kanske kan lära mig något idag och få en annan åsikt om. Vi är dåliga på det. Jag tänker på mina föräldrars generation, 40-talisterna.
Mm.
Och så många av de männen som är så tvärsäkra och kan väldigt mycket. Mm. Och där det också har varit kanske mera att man säger vad man tycker med hög röst. Och så. Undrar hur de skulle ha varit på Facebook. Om Facebook hade kommit när de var 30, 25, 30. Är inte det en rolig tanke?
Jo, men alltså det hade nog varit ganska högt i tak.
Då var det inte mycket PK.
Nej, då hade det varit högt i tak. Det hade varit väldigt kul, tror jag. Lite grann som Facebook var när vi kom. Började.
I början,
för då var det ju väldigt galet. Då skrev ju folk rakt ut vad som helst. Nu har man har ju blivit så mycket mer medveten idag.
Ja.
Jo. Eller man har blivit uppläxad, tror jag.
Ja, det är roligt. Jag tycker så här, the rise and fall av sociala medier i min värld. Det var kul. Och sen, ja, så jag är ju lite... Jag är lite trött på skiten.
Ja, nu vill vi ha nästa grej helt enkelt.
What's next? De skojar om mig på jobbet att jag precis hoppat på Swish-tåget. Jag tycker det är så fantastiskt. Så att jag ligger ju lite efter.
Oh my god, oh my god.
Jag hittade, det är en annan sommarpratare, Åsa Wik. Jag tror hon heter Åsa Wikfors. Som har skrivit en bok om alternativa fakta. Faktaresistens.
Mm-hmm.
Som jag lånade precis på bibblan. Jag ska läsa den i sommar. Apropå allt det här.
Hon ska alltså vara sommarpratare.
Hon är också sommarpratare.
Ja.
Hon kommer säkert prata om sin bok. Det ska bli väldigt spännande. Säkert, hon är ju forskare. Hon är väl doktor på något sätt, tror jag.
Mm.
Eller om hon till och med är professor. Jag vet inte. Men det får jag veta. Men det ska bli roligt. För de är ofta så torra.
Ja.
Och lutar sig på vetenskapen. Och så är de ofta så... klockrena bara i sina. Det ska bli väldigt roligt. Vi pratar så mycket om fake news och alternativa fakta och så. Men nu ska jag läsa på lite, tänkte jag.
Det är ju ett väldigt intressant ämne. Någonting vi kanske kan helt enkelt ta upp här senare i höst.
Garanterat.
Ja.
Jag hoppas att boken inte är för torr.
Ja. Ja, men mycket talang finns det ju helt klart.
Ja.
På alla
områden. Och vi får se hur mycket talang de har. Det är på tisdag. Ja. Det är ju nästa match. Ska vi tippa något? Vad tror du?
Nej, men
Sverige tar
vinner.
De Schweiz?
Ja, det gör de.
Det gör de? Du, ja, det är tror modig.
Jag. Ja, men jag tror det.
Ja.
Just nu tror jag att de kommer verkligen ge hjärnet.
Men de är on a strike, alltså. Självförtroendet är viktigt. Jag tror kanske. Jag tror 50-50.
Ja.
Jag är inte säker på att de förlorar, men jag är inte säker på att de vinner.
Men alltså, jag var ju och kollade på Beyoncé i måndags.
Ja, just det.
Hon var ju här med Jay-Z, hennes man.
Och... hennes bihang.
Ja, ja, men precis.
Hennes sänke till och med. Det var någon som hade skrivit det, att vad synd, han sänker henne.
Ja, och jag måste säga så här, jag tycker att publiken verkar älska hans musik. De gick igång rejält tycker jag i arenan. Så jag blev lite förvånad när jag läste recensionerna. Men däremot det jag skulle säga med henne är ju att shit, vilken talang.
Ja, alltså där, men vilken kvinna hon är. Gud,
ja men verkligen. Hennes röst, hennes sätt att röra sig. Hon ser så otroligt bra ut.
Mm.
Ja, men verkligen.
Och så ser hon så hälsosam ut. För hon är liksom helt normal stor ja. Eller liten eller vad jag ska säga.
Ja.
Och bara är så här. Nej, hon är cool. Power woman är hon.
Ja. Men de verkar vara ett sån kontrast mot varandra. Som par. Ja. Men jag har ju ingen aning för jag känner ju inte dem heller. Alltså, jag är ju...
Det är ju lätt att tänka nu att han är ett svin och hon är en power woman. Han var ju otrogen och erkände ju det. Och nu ska de ut på någon sorts turné där hans varumärke ska putsas med hjälp av hennes.
Ja,
det är alltså en lite tröttsam story måste jag säga. Men vad 17
men den är känns, de vill. Nej, men den känns, och det är verkligen så jag kände också med konserten, att det här kändes väldigt amerikanskt.
Mm.
De skulle ut och på något sätt, de är ju liksom the American dream.
Mm.
Han kommer ju från Brooklyn. Som
stod side by side med Obama på.
Precis. Ja. Alltså det är ju verkligen, de har ju, han i alla fall har ju klättrat från liksom gettot fram till världsscenen.
Det är ju för sig lite ballt, ja, ska jag säga.
Absolut. Nej, men det är...
Men ändå att han, att det är så, att det är så klyschigt ändå att han får liksom typ the woman of the world. Alltså ja. Hon är väl,
ja, men hon på är top, väl top, världens största artist. Och sen ändå artist.
Måste han doppa grytan, höll jag på att säga, någon annanstans. Ja. Det känns så himla.
Och det tyckte trist. Jag också var att en del av showen var, anspelade väldigt mycket på sex. Och jag tyckte så här att det behöver hon inte göra.
Nej.
Hon har liksom passerat det. Hon behöver inte sälja det. Så jag förstod inte riktigt den delen.
Nej, men hon har väl inte ensam bestämt?
Nej, antagligen inte. Där skulle han visa någon form av, inte vet jag, att det var han som bestämde då.
Ja, och det är ju tråkigt att du faller tillbaka på det.
Ja.
Kom igen nu Beyoncé, du är bättre än så.
Du kan bättre. Nej, men annars så är det ju verkligen sommar och sol. Jag åker till Kroatien på måndag.
Ja, det gör du. Gud vad härligt.
Ja.
Undrar om det behövs. Alltså nu är det 30 grader ute och klockan är
sent. Ja, jag vet. Ja, men jag tänker att det kommer bli så skönt. Det kommer antagligen vara 28 grader i Stockholm nästa vecka också, jag har förstått. Ja,
men
nej, jag bryr mig faktiskt inte alls
om det. Du slipper jobba.
Ja.
Och du får vara i ett av världens vackraste vatten, jag har förstått. De har så fantastiskt vatten i Kroatien.
Det ska bli så spännande att se. För att jag menar, alla verkar bli helt förälskade i Kroatien. Ja, faktiskt.
Jag har inte hört någon som har varit där och inte vill komma tillbaka.
Nej, nej men jag kände så här, för jag har kollat upp lite grann vad man gör i Kroatien nu. Det kändes som att en vecka blir väldigt lite.
Men det är tanke... bra, för då kan du åka tillbaka.
Ja, man kan åka tillbaka. Så nu tänkte jag faktiskt när vi slutar podda här ikväll att jag måste ta fram lite sommar... Alltså jag har ju sommarkläder, men jag har ju ändå inte riktigt plockat fram allt.
Fram med bikinin.
Ja, men fram med bikinin och lite sådär.
Stråhatten.
Vet du vad som är sommarens trender?
Nej.
När det gäller kläder?
Nej.
Alltså 90-talet ringde. Det är midjeväskan.
Oj då.
Och det är badtofflor.
Ja, inte helt. Det är ju skönt om inte annat, om det är fult.
Det tredje är att de här korta cykelbyxorna som man hade med collegetröja, kommer du ihåg, på 90-talet?
Usch då.
Det är supertrendigt.
Jaha, oj då. Ja, det är inte så snyggt. Nej,
så det är ju det jag ska leta fram.
Vi behöver ju inte vara så moderiktig då.
Nej.
Kör på de säkra korten.
Ja.
Det blir ju grymt härligt. Nu kör vi lite Kroatien och jag kommer jobba i 2 veckor till.
Du håller ställningarna.
Och sen poddar vi en gång till och sen är det semester.
Ja, så vi ses om 2 veckor.
Ja, det gör vi.
Ha det så bra.
Hej då.
Hej då.